Du lyssnar på Webradio Areton.
Kommer du ihåg känslan från när du var liten? Du står på gården med fotbollen i handen och vill inget hellre än att få förståelse för hur den tog sig från din fot och genom glasrutan. Samtidigt känner du att en förklaring bara skulle mynna ut i att den farliga gubben tycker att du är dum och skyller från dig. Du har redan bilden klart för dig hur den andra kommer att uppfatta situationen. Du har inte modet att ens försöka förklara din situation. Kanske av rädsla för att bli missförstådd. Kanske för att du dömer dig själv och innerst inne tycker att det var ditt eget fel. Eller för att någon en gång har sagt att du och fotbollar är en hopplös kombination. Nu handlar inte min berättelse varken om respekt för auktoritära personer eller fotbollar. Men du kanske för en stund bara kan framkalla känslan av osäkerheten över att berätta eller inte. Jag heter Kristina Johansson och du lyssnar till mitt webbradioprat som handlar om att försonas med det undanträngda. Hade jag haltat eller skakat när jag går, hade man kunnat säga att jag är sjuk. De flesta förknippar MS eller multipel skleros, som det heter, med svårigheter att röra sig. Men problemet kan se helt annorlunda ut. Det är inte så att jag önskar att jag vore halt, men fatig, koncentrationsproblem och en permanent synskada efter ett antal synnervsinflammationer kan lätt missuppfattas. I olyckliga fall kan en dålig syn tolkas som otillräckligt intresse och koncentrationssvårigheter som bristande intelligens. Skräckscenariot är att någon uppfattar mig som dum och oduglig. Jag har länge velat berätta för att få andra att förstå min situation. Men samtidigt har det varit svårt att hantera det som öppenheten kan föra med sig. Det har funnits en otrygghet i att inte längre vara den människa jag tidigare var eller förväntas vara. Det har varit enklare att intala både mig själv och andra att allt är precis som vanligt.
Som någon jag ser förut. Han har färgat hår, sminkade ögon och vita skor. Men varför stirrar de framför honom, vänder sig om? Kan de inte se att han är bedårande barn av sin tid? Ett bedårande barn av sin tid.
Ett bedårande barn av sin tid med Noise. Det var strax innan nyårsafton 2017 som jag startade min resa för att förstå varför jag mådde så dåligt. Allting kändes så hopplöst. Jag vill inte direkt tacka min sjukdom, men den har bidragit till en stor förändring. Min bromsmedicin hade tryckt tillbaka mitt immunförsvar så mycket att jag knappt vågade träffa folk. Jag hade inga krafter kvar, varken att arbeta, skapa eller skriva. Utan mina besvär med medicin som gav mig svåra biverkningar hade jag nog inte stannat upp och ifrågasatt varför jag mådde så dåligt. Jag hade förmodligen heller inte tagit mig den tid som krävs för att skriva min berättelse. Den var ju inte särskilt intressant för någon annan än mig. Jag ville veta varför det blivit så här och började läsa spridda anteckningar i mina dagböcker. Jag har skrivit dagboksanteckningar ända sedan jag fick min diagnos 2003 och de är en guldgruva när man behöver gå tillbaka och se hur det var. Man tror att man ska komma ihåg särskilt dramatiska händelser, men det gör man faktiskt inte. I dagböckerna kunde jag läsa om kränkande kommentarer från en chef som aldrig blev nöjd. Jag försökte vara schysst, ställa upp och hjälpa till. Men jag och min chef fick aldrig till något samarbete. Allt jag gjorde blev fel. Andra skulle säkert sagt att jag behövde mer skinn på näsan och att jag borde slagit näven i bordet. Men inte jag. Det skulle lösa sig. Bara jag fick krafterna tillbaka och kunde visa vad jag gick för. Men så blev det inte. Någon månad senare blev jag uppsagd.
Bara mig själv. Bara, bara, bara.
Det var Lall som sjöng Bara för att vara mig själv. Det är 2004 och jag sitter i en lokal på SUS i Lund tillsammans med ett 20-tal andra patienter och deras anhöriga. Jag ser mig omkring. Det är en blandning av kvinnor och män. De flesta i min egen ålder. Vi är en samling stackare som hastigt ryckts upp från den vardagliga tristessen för att plötsligt inse att ingenting någonsin blir som förut. En läkare går fram till whiteboarden och påbörjar sitt anförande. Efter några inledande meningar säger hen: jag vill inte säga att MS-sjuka blir dumma i huvudet, men så är det faktiskt. Mötet som skulle ge mig ny kraft fick mig plötsligt att rasa. Det här kan ju inte vara sant. Det är kroppen som är sjuk, inte skallen. Men om hen har rätt då? Jag som alltid har försökt mig på att undersöka, analysera och berätta. Jag kan inget annat. Bara arbeta med huvudet. Om jag skulle mista den förmågan är karriären över för gott. På en tidigare arbetsplats delade en kollega in hela företaget i positioner. Hon menade att vi var precis som ett fotbollslag. Där fanns den energiska kvinnan i receptionen. Hon var en typisk forward som ständigt rusade på mål. Min kollega och en av de andra damerna var lugna, robusta och pålitliga. De höll hela verksamheten under sina trygga vingar. Självklara backar. Vår chef var den som stod utanför planen, iklädd kostym och pekade med hela handen. Där hade vi coachen. Men jag då? Jag har aldrig haft en fast anställning och har således heller inte någon naturlig position i startelvan. Jag är lugn och trygg. Hjälper andra att nå sina mål, en solklar back. Sedan tvekar jag. Eftersom jag trots allt gör snabba och heroiska insatser som ger viktiga resultat. Genom att dra nytta av andras kompetens kan jag snabbt ta mig mot målet. Jag är kanske rent av ett forward. Eller nej. Ofta springer jag ut och kastar mig. Räddar hela projekt med min blixtinsats. På något sätt känner jag mig inte som Hedvig Lindahl eller Thomas Ravelli. Det finns bara en position kvar till mig, på avbytarbänken. När jag tänker efter har det nog alltid varit så. Jag är spelaren som man kastar in i 87:e matchminuten för att ordna upp resultatet. Och det har blivit mitt signum. Min yrkesroll är helt enkelt att prestera. Snabbt och med precision. Men då gäller det att hjärnan fungerar. Efter mötet på SUS går jag in i en segdragen kamp som går ut på att bevisa att jag har intellektet i behåll. Alla framtida tester av min kognitiva förmåga på neurologen blir till utmaningar. Jag är manisk, måste bara lyckas med siffrorna. För det är det som testerna går ut på. Jag ska addera siffror. Fatigen pressar mig ner i gatan. Idag kan jag knappt uppfatta det som händer omkring mig. Jag måste röra mig långsamt. Vänder jag på huvudet för snabbt hinner jag inte registrera det jag ser och balansen sviktar. Jag står en lång stund vid övergångsstället för att vara helt säker på att det inte kommer någon bil. På väg till Lund möter jag en bekant och vi växlar några ord. Hur är det med dig? Frågar hon. Inte så bra, säger jag. Jag orkar ingenting idag. Nej, jag vet. Samma med mig. Den här kylan håller på att knäcka mig, för att inte tala om mörkret. Det är precis som off-knappen är tillslagen hela vintern. Men det blir snart ljusare, ska du säga, och vi får krafterna tillbaka. Jag vill skrika att det inte handlar om dig, men pressar samman tänderna och ler. Nu är det återigen dags för den kognitiva testen och jag måste skärpa mig och fokusera. Sjuksköterskan startar bandspelaren och rösten på bandet rabblar siffror under ett antal minuter. 1, 6, 7 säger jag. 3 plus 6, 9. Jag stirrar på bandspelaren och biter mig i läppen. 2, 2 plus 3, 5 säger jag. 6, jag andas stötvis. 6 plus 2, 8, 5 säger rösten. 5 plus 8, nej, nej, 5 plus 6 ska det ju vara. 11, 3 säger rösten som vägrar att slå av på takten. Fort, fort, 3 plus, vad var det nu? Jo visst, 5, 8. Rösten rabblar vidare i rask takt. Vilken var den senaste? Nej, jag minns inte. Jo, 3 var det ju. Fan, nu missar jag nästa. Jag sluter ögonen och gnuggar pannan medan rösten glatt fortsätter att rabbla siffror tills sköterskan förbarmar sig och stänger av den. Jag är verkligen dum i huvudet. Jag kommer aldrig att klara detta. Efter en stunds vila knyter jag näven under bordet. Det får inte vara så. Nästa gång måste jag vara bättre förberedd och mer fokuserad. Bäst att bottna med några koppar kaffe om fatigen slår till igen. Jag får absolut inte bli dummare. När jag senare började arbetsträna dök hjärnspökena upp igen. Tänk om min nuvarande arbetsgivare tror att jag bara låtsas vara förkyld och att jag i verkligheten har insjuknat i min MS och inte kan sköta mitt arbete. De kanske till och med ångrar att jag fick chansen att arbeta med det viktiga projektet och menar att det inte går att vara trög och långsam i det här jobbet. Innan jag ens tillfrisknat från min förkylning hade jag scenariot klart för mig. Det kommer att gå åt helvete. Igen. Jag började skriva en självbiografisk text i mars 2017. Jag åkte på kurs under sommaren för att få veta mer om hur man genom skrivandet lär känna sig själv. Och i slutet på året föll pusselbitarna på plats. Jag skymtade ett mönster. Det handlar inte bara om bristande förståelse och fördomar hos andra. Det handlar heller inte enbart om min arbetsförmåga, utan mer om min egen rädsla och det mod jag behöver för att våga vara öppen och ta mina behov på allvar. I en dröm under kursens gång fick jag klarhet i hur jag skulle agerat i konflikten med min tidigare chef. I min tro att alla mina tillkortakommande berodde på min sjukdom gjorde jag fel val, hade fel metod för att nå mina mål och för att bemöta andra människor. Jag tvekade också över att berätta om min sjukdom vid jobbsökande. Ofta ställde jag frågan till rekryterare och coacher, men fick alltid samma svar. Det får du bestämma själv. Du är inte skyldig att berätta någonting. Min uppfattning då var glasklar. Det finns inget Paralympics i arbetslivet. Alla tävlar på samma villkor, så det är bara att sprattla på så mycket jag förmår. Det var Let the best man win med Louise Wolfsten, som är en förebild för många av oss som lider av MS. Med sitt kloka förhållningssätt till livet, sjukdomen och sitt stora glädjeämne, musiken. För att jag skulle vakna upp krävdes ett rejält misslyckande. En händelse där jag tydligt gick emot mina egna principer. Jag var på anställningsintervju. Och för att dölja mina problem tog jag till en lögn. Han visar mig in på kontoret, min potentiella chef och tillika vd för företaget. Han kan vara i 50-årsåldern och saknar kavaj och slips. Hans rum är lika enkelt som sina medarbetares. Skönt! Jag behöver en chef som inte fokuserar på att hävda sin ställning. Vill du ha en kopp kaffe? Säger han. Egentligen vill jag inte ha, men tackar jag för att visa att jag är social. Han beskriver firman och tjänsten. Det är ett mindre familjeföretag i livsmedelsbranschen och det märks att företaget har gått i arv. Han brinner för sin verksamhet. Kan du berätta vad du har arbetat med tidigare? Jag är beredd på frågan och berättar om välvalda delar av min karriär. Det flyter på och jag sätter mig bekvämt till rätta på stolen. Han nickar och lutar sig fram över bordet. Vad gjorde dig intresserad av den här tjänsten? Det har jag också tänkt på innan jag åkte hemifrån, och djupdyker i arbetsuppgifternas mening och min ambition att lyckas prestera. Han antecknar. Emellanåt fläktar oron förbi, men jag viftar bort den. Arbetet handlar om kvalitetsfrågor och det passar mig perfekt. Ansvarsfullt och krävande, jo visst, men här kommer jag att kunna göra en bra insats. Han fortsätter ställa frågor. Just nu är jag helt fokuserad på de spännande arbetsuppgifterna och har helt förträngt alla tidigare misslyckanden. Han bläddrar i sina papper en stund. Sedan ser han allvarligt på mig. Jag fnissar inombords. Han kommer väl inte att ställa den klassiska frågan om jag tänker bli gravid. Men skulle han göra det så kan jag försäkra honom om att det inte är aktuellt. Är du fullt frisk? Jag sväljer det bubblande skrattet som kittlar i halsen. Det blir tyst. Alldeles förbannat tyst. Till slut hör jag mig själv säga. Ja, absolut. Han antecknar. Min stol börjar gunga, lika överraskande som en kastvind på ett stilla hav. Jag sitter tålmodigt kvar på stolen och väntar på att vinden ska mojna. Han måste ha lagt märke till min desperata uppsyn och säger. Det är viktigt att veta ur allergisynpunkt. Kinderna hettar och jag ruskar lite för häftigt på huvudet. Allergisk är jag definitivt inte. Bra, han slår ihop sitt block. Vi kan gå runt en sväng och titta på verksamheten om du vill. Helst vill jag rusa ut därifrån, men reser mig långsamt och packar ihop sakerna. Inuti mitt huvud cirklar bara en enda mening. Jag har ljugit.
Under ytan finns stora och små. Under ytan finns det skatt och gott. Det finns mycket där som händer som vi inte kan förstå. Men vi hittar alltid svaren där i botten av oss själva. Under ytan jag vet, jag vet, jag vet att du finns där. Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där. Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där. Jag vet, jag vet, jag vet. Ja, det skrattas och det skålas, men slutar snart i kaos. Någon sparkar och slår en stackare där som är helt utan chans. Jag ser att ingen verkar bry sig, och inte heller jag. Rädslan är för stor och stark för att göra något alls. Men under ytan skäms jag för mig själv. Under ytan bränner bilden mig. Älskat utan tvång. Under ytan
Det var Under ytan med Uno Svenningsson. En låt som väcker många tankar om varför vi gör som vi gör och inte som vi borde. Jag tror att en försoning till stor del handlar om att förstå. För min egen del var det nödvändigt att stanna upp och se vad som hänt. Men även förstå hur saker och ting hänger ihop. Vad som fått mig att tänka och reagera som jag gjort. Det har varit en jobbig men nyttig resa från förvirring till förståelse och till mod att våga berätta. För det är det som är kärnan. Modet att våga se vem jag är, stå för det, ta mina behov på allvar och riskera att bli missförstådd. Det är kanske inte det bästa sättet att börja på, att göra ett webbradioprogram och basunera ut sina brister. Men nu vet alla att jag är rädd för att inte duga och att jag försöker hantera min rädsla. Kanske tycker någon att jag är dum och oduglig. Men den risken får jag ta. Så har vi kommit till slutet av mitt webbradioprat. Jag vill avsluta med en av mina favoritlåtar, Nightlife. Här en version med B.B. King och Willie Nelson. Tack för att du lyssnat.
Sun goes down, you're gonna find me hanging round. The nightlife ain't no good life, but it's my life. Many people just like me, dreaming of old used to be. Nightlife ain't no goodbye, but it's my life. Well, now listen to the blues they're playing. Mine is just another scene from the world of broken dreams. And the nightlife ain't no good life, but it's my life. Alright, baby, play the blues.
seen, or from the world of broken dreams.